Sportbladets Premier League-podd är tillbaka. Vi tackar Fredrik Jönsson för insatsen förra veckan när vi andra låg med sjuka barn. Dessutom den här veckan har vi matcher att prata om, vilket vi är väldigt tacksamma för. Inte minst Chelsea, Manchester United förstås kommer det bli en diskussion kring. Sen måste vi ju faktiskt, vi har pratat ganska lite Arsenal. Jag tror det är dags nu. Jag tror det är dags nu att plocka fram Arsenal-analysen, för att Emery har någonting på gång på Emirates. Det är ju någonting med Arsenal och deras tränare, att de måste heta ungefär som någonting som har med klubben att göra. Men vi börjar, tycker jag, i Chelsea, Manchester United, som ju var helgens stor möte. Blev en dramatisk upplösning, men före vi kommer till den, 2-2 känns som ett rättvist resultat i slutändan. Även om man förstår att Manchester United-supporterna tycker att det är bittert att tappa trean.
Ja, det var nog rättvist sett i hela matchen. Chelsea var bättre i första halvlek. United kom tillbaka förvånansvärt starkt i andra halvlek och hittade plötsligt ett vägvinnande spel. Och det var ju inte helt ologiskt att den där kvitteringen kom. Sen finns det mycket att säga kring den, men det kan vi komma in senare på. Men jag tror det är två lag som inte är supermissnöjda med resultatet. Man tänker United hade nog tagit ett kryss på förhand. Jag tror att förlusten hade varit krisskapande igen. Och Chelsea behåller sin förlustfria svit. Och man får ändå med sig ett resultat trots att man går in på tilläggstid i underläge. Så jag tror att efteråt så var de hyfsat nöjda ändå.
Första gången på länge som de faktiskt spelade som ett lag på något sätt. Och verkligen... Nej, man såg positiva tendenser. Jag tycker att det har man inte gjort så mycket de senaste omgångarna. Och dessutom så måste ju Mourinho ha fått över spelare och sådär på sin sida igen. Om han nu någonsin hade dem på fel sida. Men det verkade ju som det. Eller det, allting tydde ju på att det var så. Men hur som helst så kan de ju inte gå ut och prestera så här om de inte tycker att han är en helt okej tränare ändå. Sen är det ju lite anmärkningsvärt att de fortsätter ha problem i försvarsspelet. Jag menar, den här markeringsmissen från Pogba på Chelsea 1-0-mål, alltså det är inte alls Mourinho-likt, och det är ju framförallt inte okej heller. Det skulle vara så intressant att faktiskt höra dem prata om det, vad det egentligen var som gick snett. Men jag antar att det är att Pogba helt enkelt står och halvsover. Det ser ju ut som det.
Alltså, någonting man kan vara rätt säker på, att det där hatar ju Mourinho. Det finns ju inget han hatar mer än en markeringsmiss av det där slaget på en defensiv fast. När man tittar på hela hans träningsgärning så har ju den gått ut på att minimera den typen av misstag ur alla lagarna haft. Det har ju liksom, när han hade Chelsea i första vändan, det kunde gå en hel säsong utan att man såg en sån markeringsmiss från en enda spelare. Så det där vet man ju att han blir rasande på och inte accepterar. Det kan man vara säker på.
Det är därför också Pogba är så icke-Mourinho-kompatibel. För att han gör ju den där typen av misstag ganska ofta. Och det är ju faktiskt inte förvånande att det sker. Utan han har ju faktiskt gjort markeringsmisstag konsekvent de senaste 1,5 åren. Och vi minns ju förra säsongen hade ju Lukaku en sån där jättemarkeringsmiss på en defensiv hörna. Och då fick ju inte han längre det uppdraget, utan då fick han den där rollen att stå i första zon som många offensiva spelare får. Men uppenbarligen har de inte tillräckligt många bra markeringsspelare, för de måste sätta Pogba. Mourinho måste ändå tycka att han är det minst dåliga alternativet för att ha den där markeringsrollen, trots att han slarvar så ofta i det där markeringsspelet. Och det måste tyda på att de andra är ännu sämre. Jag håller med dig. Det är inte alls något man förknippar med Mourinhos lag. Då förknippar man det med precis tvärtom, att man inte sätter en fot fel i defensiven. Sen kanske man är trubbig offensivt. Men som sagt, det visar också att Pogba har så otroligt mycket mer att lära sig för att bli en komplett spelare. För där är han inte i närheten av att vara.
Reaktionen från Pogba då, att ge Victor Lindlöven en utskällning direkt efter när felet. Alla kan ju se att det är Pogba som missar markeringen. Men han måste väl ha känt också att fan, det måste vara frustration och besvikelse som spelar över bara helt enkelt.
Jag tror att det är mest frustration och besvikelse. Sen finns det en svårighet i det där när de står två stycken så där och man vet inte vilken Chelsea-spelare som ska blocka och vilken det är som ska springa. Och då man kan, jag säger inte att det är enkelt, jag vet inte hur de har resonerat innan, men man kan hantera det precis som man hanterar det vid, när man kommer i två mot två lägen på kanterna, att den spelaren som är närmast det egna målet tar den mest offensiva spelaren, att man byter spelare. Och det är vanskligt att göra det i eget straffområde, men det är egentligen det enklaste sättet att hantera om en lagkamrat blir blockad. För då hade det inneburit att Pogba hade stått kvar med Luis som blockade och Lindelöf hade haft närmare det egna målet och springa med Rudiger när han tog löpningen. Men som sagt, jag vet inte hur de har resonerat innan och jag tror inte att det var så heller, utan jag tror helt enkelt att det var mest frustration från Pogbas sida själv att han gjorde fel.
Men blir ändå räddad av landsmannen Antonio Martial som fortsätter vara liksom en poängmaskin för det här Mourinhos Manchester United.
Det var väl på tiden.
Verkligen.
Både för honom själv och för klubben också. Ja, men det är ju kul att han verkar ha fått förtroende nu från Mourinho, för att tidigare så har det nästan känts som att när Mourinho satt in honom så har det oftast varit i ganska svåra lägen och han har inte haft så mycket att jobba med sådär direkt. Men nu får han ju verkligen chansen att visa upp sig och han tar ju den också. Sen tycker jag man ska hylla Marta också som det känns som att det är han som är pådrivande också. Vad viktigt det är med en lite äldre, så här rutinerad spelare som har varit med ett tag som kan driva på de andra just när man hamnar i ett sånt där 0-1 underläge. Så att nej, cred till honom också. Definitivt, även om Ross Barkley förstörde allt.
Det var ju intressant att Mata fick en lite annan roll, alltså spela centralt. Det har ju inte fått göra så många gånger och framförallt inte under Mourinho. Det var ju han som liksom deklarerade när han kom till Chelsea att Mata inte var tillräckligt bra som tia, spela Oscar istället. Och det var ju där någonstans Matas karriär vände. Innan det, säsongen innan han det hade han ju varit en av Premier's bästa spelare.
Blev han inte det? Var det bara Chelseas bästa spelare han utsåg sig?
Däremot den hösten då, innan, året innan, då ansågs han väl där och då vara ligans bästa spelare när han startade den säsongen i helt sanslös form. Men nu fick han ju spela centralt och alltså, har man honom centralt så i min bok så du kommer få ut så otroligt mycket. Sen kommer du också tappa en hel del i pressspel och han blir lite vek defensivt, men offensivt så kommer han ju ge så extremt intressanta saker. Sen är det ju intressant, jag kollar här nu, han har alltså gjort, Martial, han har gjort 3 mål på 2 starter den här säsongen, 4 matcher totalt i ligan. Svårt att se att de kan hålla honom utanför laget i fortsättningen. Jag håller med dig Frida, det när han har spelat tidigare, det känns mer som att det har varit som att opinionen vill att han ska spela och ja, men vi ger han väl chansen här nu då, så får han göra sin match och så får ni alla se att han inte är tillräckligt bra. Så har det känts att Mourinho har resonerat, men alltså återigen, alltså Mourinho skulle kunna göra en sån där jätteblunder som han har gjort med Salah, med De Bruyne, med Lukaku tidigare i sin karriär om han säljer iväg Martial, för jag tror att det finns en världsspelare i honom i rätt miljö, med rätt tränare, rätt spelsätt.
Just det där, alltså, just det där när han kommer så där upprest liksom, man vet att han kan gå åt vilket håll som helst in i straffområdet med fart och med bollen, han ser så farlig ut varje gång. Nu hade han väl inte någon riktig situation han gick förbi här, men han gör ju ändå 2 mål för att avsluta kan han också.
Och kort därefter så kom det ju rykten om att han vill förlänga sitt kontrakt med United. Det var ju oerhört passande med tanke på en sån
ja, insats. Han har ju vägrat skriva på. De har ju erbjudit honom flera kontraktsförslag här nu under hösten som han inte har velat skriva på. Så vi får väl se här nu om han känner att han får mer speltid och mer förtroende att kanske kan förlänga det där kontraktet ändå, för han har ju verkligen känt som att han inte har varit speciellt intresserad av att spela mer för Mourinho.
Verkligen, och, men man kan ju också dra parallellen till Shaw. Han kändes ju också som att han var liksom förlorad längst in i frysboxen och att det inte fanns någon väg tillbaka. Han förlängde ju kontraktet här förra veckan efter att han faktiskt har kommit tillbaka, spelat sig till en tröja. Och det går inte att utesluta att det sker med Martial också. Och där får man också säga att det här är bara någon sån här, jag vet, det finns ingen, inget som jag kan slå fast att det är så, men spelar man i en klubb som Manchester United som har ett väldigt högt löneläge, alltså då tror jag att det är enklare för en spelare att komma tillbaka i den klubben än att spela i en klubb där man inte tjänar lika mycket och där man kan tjäna mer någon annanstans. Nu är det så, de spelar i en klubb som har högsta lönebudgeten, en av de högsta lönebudgeterna i hela fotbollsvärlden. Då tror jag att då är det enklare att det finns en väg tillbaka.
Alltså, argumentet också, du har ju Alexis Sanchez här som tjänar överlägset mest i hela
världen.
I hela världen, va? Ja, det är väl kanske om det finns någon borta i Kina eller någonting på något jävla.
Eller
Messi kanske som tjänar mer eller sådär. Jag vet inte vad Ronaldo har för lön i Juventus. Men han tjänar extremt mycket pengar. Och som ju Martial nu håller på bänken. Och när Martial då kommer och säger: hej, jag är Evian 22. Jag håller just nu världens dyraste, ligans dyraste spelare på bänken här. Den lönen jag vill ha måste i alla fall närma sig den lönen han har. Vi har ju mer värd för er just nu. Om inte ni ska bli av med mig. Jag menar, någonstans där måste ju förhandlingarna vara. Det måste ju vara lite jobbigt för Manchester United, för att jag menar, de kan ju inte sätta en sån lön på alla sina spelare. Då går ju till och med en sån klubb under till slut.
Så är det ju. Jag tror dock att han får svårt att trycka upp lönen till de nivåerna.
Ja, det tror jag, men någonstans måste
status. Men ja,
förhandlingsläget
blir ju extra som spelare i Gentzik, alltså. Du har
intressant.
Du har talang för det här och gå in i olika förhandlingar. Jag tror på dig där.
Ja, men det är klart att man måste titta på vad som finns i vad tjänar de andra, vad bidrar jag med, vad bidrar de med.
Ja.
Och någonstans måste ju lönediskussionen utgå från det.
Så vet vi ju att det kan svänga snabbt också. Vem vet, han kanske har måltorka nu de kommande omgångarna, och så helt plötsligt så sitter han en tillbaks på bänken igen. Så att
precis, det är ett lag där nere i Spanien som krisar ganska rejält och kommer behöva göra drastiska grejer i januari, och då, ja. Jag tror att det finns några spelaren som sitter och ändå
blickar ditåt
lite grann, inte helt stänger dörren mot Real Madrid. Jag tänker på en Hazard och jag tänker på en Martial till exempel, eller.
Men det är lite rykten om Mourinho också, så Martial kanske skriver på där och så kommer Mourinho dit istället också.
Ja.
Vilken mardröm.
Det är intressant det där när det är ett lag som Real Madrid som tog kriser som de gör nu liksom. Nu fick de stryk i helgen igen. Ja. Och man vet att de har inte investerat så mycket de senaste åren. De har svin mycket pengar. De har en självbild av att vara världens största, rikaste, bästa, vackraste fotbollsförening. Alltså de skulle kunna, det skulle kunna splashas ut 2 miljarder i ett januarifönster i det läget de är nu. Det är klart att alla världens agenter måste ju vara där och
Men jag menar, deras mittfält är det inget fel på. Det är väl framförallt en striker de är i behov av. Benzema och Bale klarar ju uppenbarligen inte av och ansvara för målskyttet på egen hand. Bale med sina skador och Benzema som är allmänt upp och ner generellt. Så det är väl framförallt det de kommer att titta på.
Du sa det, Sergio Ramos som var ute och berömde Harry Kane förra veckan när han var en fantastisk spelare som hade kunnat göra mycket mål i La Liga.
Jätteotippat att det där börjar. Nu kommer det vara så extremt många markauppslag om spelare som skulle passa där och som har Real Madrid i sitt DNA egentligen. Trots att de är uppväxten någon helt annanstans i världen.
Ja, Harry Kane har Real Madrid DNA. Man är så här, jag vet inte hur man får ihop den ekvationen riktigt.
Var det inte Arsenal DNA han hade? Ja.
Han var ju, visst var han och provspelade först. Eller tillhörde någon ungdoms...
Han började där.
Men han är ju Spurs through and through ändå, va?
Ja, det tycker jag nog. Vi kan slå fast.
Ja. Som sagt, Martial med 2 mål, en felträff ändå på första touchen som blir till en perfekt första touch på 2-1-målet. Ett vackert avslut, jävlar vad han borrar in den i bortre.
Ja.
När han väl kommer till den. Det ser ju Det ser roligt ut, det är ju en felträff, men den blir så perfekt, för den ställer ju Aspilicueta fullständigt, den första touchen. Mm. Och så kommer avslutningen, och där igen då är vi där, och det är en tilltrasslad situation i straffområdet, och det är som att United-försvaret bara inte är där. Det är liksom en eller två liksom så andra bollar i egen box som man är tvåa på.
Jag tyckte de lyfte det bra i Sky Sports faktiskt. De highlightade Lukaku i den situationen. Man kanske inte tänker på i första hand liksom att det var hans fel att det blev mål. Men man ser väldigt tydligt på, de har ju någon fast situation innan där, och så kommer det ut en andra boll och så lyfter de in den igen. Och då när den kommer in igen, det är liksom, vad är det, 20 sekunder kvar av matchen eller något, något i den stilen. Då går han, han har ju haft en roll nere i eget straffområde med sin längd såklart. Då går han liksom upp, ut från boxen medan David Luiz går in i boxen. Så från att de var 9 mot 7 i egen box blir de 7 mot 7. Mm. Och han har ju liksom ingen anledning att lämna sitt eget straffområde när det är 30 sekunder kvar av matchen, när han har längd och det är ett nytt inlägg som är på väg att komma. Och det innebär att de blir 2-2 på den där bortre ytan. Och Luiz får ju komma med fart. Och jag tycker Ashley Young också är högst delaktig i det där. För han står bara och tittar på. Han borde egentligen ha gått in och blockat Luiz. Bara sänkt farten på honom. Då hade han inte kunnat komma in och nått den där höjden som han gjorde. För det var ju liksom det som la grunden. Den där första nicken som tog i stolpen. Mm. Sen att de slår in returen, det var inte så mycket att göra åt.
Nej, det är bara studsar. Men det är ändå så här, man känner att fan, där måste man vara. Det känns som att det är Chelsea-spelare på den här bollen både en och två gånger liksom efter att returen har studsat ut. Det blir lite passivt, det är lite bolltittande igen. Och ute vid sidlinjen så passade då en Chelsea-assistent. Jag vet inte vem det var. Det var ingen jag kände. Ja, det var någon assisterande då till Sarri på att springa förbi. Jävlar vad han provocerar när han springer förbi där, förbi Mourinho. Det, man undrar ju ifall de har någon historia. Mourinho kan ju ha historier och fiender med folk över hela världen så här, som han har sprungit på. Det håller jag ju inte för osannolikt att det fanns någonting där. För han springer förbi och liksom typ hytter med näven i första vändan åt United-bänken. Och Mourinho tände ju till lite där, får man säga.
Det räcker nog med att Mourinho är Mourinho för att någon ska vilja trycka dit honom när det gör som undas lite grann. Men jag tycker alltså, det är klart att det är vidrigt beteende. Vi såg en liknande incident i somras under VM när någon tysk ur ledarstaben går fram och provocerar Janne Andersson och den svenska bänken. Och, då tyckte man ju att Sveriges agerande var...
Var naturligt liksom. Och logiskt och så, ja. Exakt.
Säkerhetsansvariga går fram och knuffar till den här läkaren.
Ja, det var något sånt.
Jag tycker inte Borinos agerande är, alltså, jag tycker det är fel eftersom han uppenbart blir liksom på något sätt våldsam, och det tycker jag alltid är fel att få det. Men han har absolut all rätt att reagera på det där.
Jag tycker väl så här att absolut, jag hade säkert reagerat precis likadant om det hade varit jag som var i Mourinhos skor. Men det blir på något sätt, han ska alltid ta det lite för långt. Att efteråt då när hemmapubliken står och skanderar, att han ska gå omkring med tre fingrar upp i luften. Jag förstår inte det riktigt, för att han har ändå åkt till Stamford Bridge och gjort en jävligt bra match med sitt lag. Varför inte då? Jag tyckte han skötte sig jättebra på presskonferensen. Alltså att det var bra att han hade ju lika gärna kunnat ta igång en lång jäkla harang om det här. Men det gör han ju inte, utan han ligger ju ganska lågt. Jag förstår inte varför han måste upp med de här fingrarna. Det är som att han kan inte hålla sig, får ni göra det.
Jag gillar ju just den där, för att jag älskade ju den där presskonferensgrejen när han kör den där Judas is still number one. Alltså jag har inte så mycket till övers för mig nu för tiden. Det var ju en av mina favoriter för 10 år sedan. Men jag måste ändå säga, just den där Judas is still number one, som hon sa, det var ju Mourinho när han är som bäst, tycker jag. För man får ändå komma ihåg, jag har faktiskt sympati med han, både när det handlar om när han blev utsatt för det där hånet. För som sagt, det är ju en oskriven regel någonstans att man hånar inte en motståndare. Nej. Och jag förstår sig för alla som gör det, oavsett om det är svenska bänken mot Tyskland under VM eller om det är Mourinho nu efter ett kvitteringsmål i 96 minuten, att man reagerar om någon hånar på det sättet. Och jag utgår från att den här Chelsea-ledaren får något form av straff för det. jag har också sympati för Mourinho när det är de där tre fingrarna. Dels för att jag gillar Judas is still number one citatet, men också för att man får ju komma ihåg, han får ju ganska mycket, de häcklar ju han ganska rejält. Och får man höra det, då tycker jag att bara tre fingrar i luften, det tycker jag ändå är ganska harmlöst liksom. Han påminner om att jag tog faktiskt tre ligatitlar på den här arenan.
Ja. Men du förstår vad jag menar när jag säger att han hade ju gått vinnande ur den här situationen till 100% om han bara hade hållit sig från att göra de tre fingrarna, då hade han framstått som den absolut mognaste i den här situationen.
Ja, men det kommer han ju aldrig vara liksom.
Men jag har ju fortfarande hopp för att
han
faktiskt
har en
sån sida.
Det är väl det som är skillnaden, och jag har inget hopp om att han ska... Han kommer ju aldrig låta någon få sista ordet.
Det minns ju från Contes Contebråket förra säsongen. Jag kommer aldrig kommentera det här mer, och det jag absolut aldrig kommer göra är bli anklagad för matchfixning.
Det var helt sjuk, alltså. Det var helt sjuk. Det var ingenstans liksom.
Tagen i luften liksom.
Ja, det var ju helt sjukt alltså.
Det handlar alltid om honom.
Ibland kan man ju faktiskt det kan jag göra sådär på en ledig stund ibland. Kan man gå in på YouTube och så ta fram någon av de här presskonferenserna eller intervjuerna som ligger på YouTube när han liksom, när han tappar det. Då är han ju fruktansvärt rolig ibland. Den där gången när han har en utläggning på 10 minuter i en Sky Sports intervju efter matchen intervju där intervjuaren han tar att det är Jeff Shreves från Sky Sports. Han ställer väl bara en fråga så pratar nice. Mourinho i 10 minuter.
Ja, precis.
Om allt och inget och sen bara går.
Det är helt... det finns så många otroliga...
Han gratulerade Mike Riley till att göra ett fantastiskt jobb i domarkommittén.
Ja, det finns det är så mycket.
Underhållningsvärdet är det ju absolut.
Men,
då ju,
men det är precis som du säger, Frida. Han får det ju att handla om honom igen. Och det är ju... För alla andra så blir det ju småsint och barnsligt när han ska gå runt med de där, alltså tre fingrar, och det är så att det hela tiden bara handlar om honom liksom.
Jag föredrar en liten coolare approach rent generellt. Jag tycker att visst det är enkelt för Sarri när de har kvitterat i liksom 93:e minuten och var den stora personen i det här och går fram och ber om ursäkt, och klart att det är enkelt, men jag tycker ändå att jag föredrar ändå en sån approach på något sätt, att man är... Ja, Wenger var väl fin. Han kunde ändå gå fram och knuffa till liksom, om han blev förbannad.
Ja,
men han var ändå så här en stor man i slutet av... Får man säga så? Stor man? Jo, det får man göra.
Absolut. Alltså hade det varit Conte och inte Sarri nu i den här situationen, så hade det ju hanterats lite annorlunda.
Nej, tror jag. Det hade kommit upp saker från det förflutna på ett annat sätt.
För Conte hade ju inte liksom riktigt förmågan heller att gjuta olja på vågorna när det var så. Utan han hade en tendens att förstärka konflikten ytterligare. Men ja, så här kommer det ju vara så länge vi har de här... Herrarna med någon slags diagnos som verkar som de flesta på något sätt har.
Det tror jag att de har.
För att även de som vi kan tycka ofta är liksom ganska, vad ska man säga, balanserade och vettiga och rimliga på många sätt. Jag vet inte någon tränare som man inte har sett när fasaden har rämnat. Men ta en Jürgen Klopp som man tycker är ganska rolig, eftertänksam, och han är bra i intervjuer.
1-1-matchen mot Everton förra året.
Ja, men till exempel, men du kommer ihåg en Borussia Dortmund när han attackerade en fjärde domare. Det är ju inte en balanserad människa som har helt koll på vad som händer i kroppen där.
Man vill ju ha känslor, det vill man ju.
Det är ju extrema vinnarmänniskor och måste ju vara jävligt speciell för att orka med ett sånt där jobb, alltså. Jag tror det.
Ja, man måste vara hårdhudad om man ska klara den pressen från en hel omvärld när man leder en klubb som har fans i alla världens hörn och sådär. Då ska man nog man ska nog inte bry sig så mycket om vad omvärlden tycker, om man säger så.
Precis. På tal om hårdhudad, det är ju kanske något som vi inte har kallat Arsenal alla gånger de senaste åren, snarare tvärtom. Men Frida, hur bra är Arsenal just nu? 3-1 mot Leicester igår och första halvlek såg sådär ut, men jävla vad de rullade ut i andra.
Ja, jag satt ju på Grimsta och hade jobbat klart efter allsvenska ångestmötet mellan BP och Blåvitt som slutade 0-2 till, ja, så kan man inte säga, men 0-2 slutade. Mm. Och fick se delar av den andra halvleken där. Och det räckte ju för min del, för jag fick se otroligt vackra mål. Jag satt och tänkte på det att Arsenal har ju verkligen stått för, vet jag, twittrade det också, de har ju verkligen stått för några av de absolut läckraste anfallen så här långt i ligan. Inte minst det här först mot Fulham. Det var ju, det var ju någonting alldeles extra där med Ramsey och hela det köret. Och nu helt plötsligt så kliver Özil fram och serverar först den här jättepassningen till 2-1. Och sen så hela det här anfallet då till 3-1. Alltså, det är ju kul att se Arsenal spela fotboll. Och det var ju ett ganska bra tag sedan man ändå kände så kontinuerligt att vad roligt det är att se dem spela. Sen är det klart att det fortfarande är brister försvarsmässigt och sådär. De måste ju fortfarande göra någonting där för om de ska ta klivet upp liksom till de absolut bästa i toppen. Men jag tycker så här långt så har ju Emery verkligen fått saker och ting på plats ganska snabbt ändå. Förvånansvärt snabbt. Sen har de kanske inte mött de starkaste lagen de senaste omgångarna, men bortsett från det så ser det jäkligt bra ut.
Ändå tyckte jag Leicester i första halvlek.
De var riktigt bra.
Riktigt bra. Mm. Och just den där anfallet de har med Maddison och Vardy och Iheanacho med ytterbackar som fyller på, framförallt Chilwell då, som är väldigt aktiv. Så här, de ser ju intressanta ut. Men det var som att när Arsenal väl fick ordning på sitt spel och fick spelet på offensiv planhalva istället, när en spelare som Bejerin som defensivt är helt hopplös fick spela offensiv fotboll istället, så blev det som, då orkade Leicester inte stå emot bara, helt enkelt.
Nej, de hade ju behövt mer utdelning än vad de fick före paus, för det hade de ju faktiskt kunnat fått. Det var väl dels chanser och dels en straffsituation, eller en given straff.
Ja, en straff var det skulle de haft då.
Hans på Rob Holding där. Jag vet inte vad som händer egentligen efter paus, om det är Leicester som går ner sig eller om det är bara att Arsenal skruvar upp nivån egentligen till en nivå som Leicester inte hanterar. Och det är ju häftigt att Arsenal har den nivån i sig nu.
Det görs ju ett taktiskt byte där som är lite intressant, för att Emery är ju en taktiker verkligen, och någon som har planerat för alla eventualiteter på, som man säger. Han tar ut
alltså det ingår
precis, han tar ut Lichtsteiner och Mkhitaryan. Mkhitaryan som inte var speciellt bra i första, slog bort en del bollar och blev nästan lite bromskloss i det där anfallet. Satt in Aubameyang och Guendouzi, och så satte han ner Granit Xhaka på vänsterbacken istället, så han fick bort honom ur, för han hade heller ingen bra match. Slog bort en del bollar och stod i vägen och sådär, som han kan vara ibland. De fick bort honom ur det centrala mittfältet, och helt plötsligt så hände någonting. Helt plötsligt fick de ett passningsspel och ett passningstempo centralt, mycket tack vare Guendouzi. Och sen då ett djupledsspel i Aubameyang som sträckte ut Leicester.
Det var ju lite förvånande att Oba inte startade. Det fanns säkert någon anledning till det. Men jag tycker han visar Emery att han är en riktigt skicklig matchcoach. Och det har han ju visat tidigare också. Och det är ju dimensioner som Wenger tappade med åren. Han hade ju inte alls den förmågan att förändra matcher på det sättet med byten, och då var det ju liksom spelare för spelare, eller så det var inga förändringar egentligen, utan det var man körde på i samma hjulspår oavsett om man bytte spelare. Nu tycker jag att det är en aktiv coaching som kan förändra matcher på ett annat sätt, och det såg vi igår. Sen gör de ju ett mål som, alltså i min värld så är nästan det här målet, det är inte högre svårighetsgrad än det målet Jack Wilshere gör mot Norwich. För det tror jag är den högsta svårighetsgraden.
Just med det är klackar och det är liksom,
och så tajta ytor där också.
Mindre marginaler.
Ja, det är precis utanför straffområdet och tajta ytor. Målet mot Fulham tror jag är det mest osannolika och svårkopierade. För det går liksom inte att spela upp att den spelare nickar två gånger på mitten och sen med den där volleyklacken och det där liksom. Det, nej, det, Men det igår, det är ju, allting är ju meningen hela tiden. Mm. Det är liksom inga improviserade grejer, utan det är ju liksom sånt som de vill göra exakt det i varje moment. Och det är ju så otroligt häftigt när de där grejerna sker med den där tajmingen.
Mm.
Och ja, för mig, om jag ska titta på de där tre om och om igen, så ser man ju alla tre med stor glädje. Men det här målet njuter jag nog mest av att se. Alltså.
Mm.
Så vågar vi nog fastslå att Lucas Torreira var en ganska bra värvning.
Ja, han också. Fantastisk värvning. Och nu, det här som vi ifrågasatte mycket under de första omgångarna, när Torreira uppenbarligen inte var riktigt hemmastad i London och så vidare, och hade lite huvudet någonstans att han inte fick spela så mycket. Bernt Leno och samma sak. Anledningen till att Leicester faktiskt inte leder med mer, en av de stora, är ju faktiskt Bernt Leno som gör en fantastisk räddning på Maguires nick.
Mm.
När jag kritiserade Beirin i halvtid, för han hade gjort ett par riktigt svaga försvarsinsatser. Bland annat så tappade han ju Maguire i den situationen. Han står och tittar på 10 meter därifrån när han ska falla ner och markera honom. Sen är det ju också han som blir överspelad av Chilwell och till slut styr bollen i eget mål vid Leicesters mål.
Mm.
Så att han hade en väldigt svag första halvlek fram tills att Mesut Özil, som var väldigt bra och framförallt var helt fantastisk i den andra halvleken. Det är ju Özil som syr ihop det här anfallsspelet och det här passningstempot och ser till att det liksom finns en extra kvalitet i det som händer på något sätt. Det är ju Mesut Özil som gör. Och att då får det där 1-1 målet precis för halvtid, det är ju också han som syr ihop från början till slut egentligen.
Vi ska nog inte räkna ut honom än. Alltså, han kommer nog att vara rätt viktig i Arsenal. Så länge han får... Nu har han ju också liksom lite frihet i det där. Han är inte utskuffad på kanten på samma sätt. Han kanske är det i någon slags grunduppställning, men sen opererar han ju ändå mest centralt.
Mm.
Och får han ha den där centrala rollen i ett välfungerande lag, då tror jag fortfarande att han är en av de bästa poäng liksom matchvinnartyperna som finns i ligan. En av de bästa. Sen är det ju frågan hur ofta han kommer att gå ner i svackor.
Precis, och det som man verkligen kan säga, det som han kanske inte har gjort så ofta, att i en situation där Arsenal faktiskt är det sämre laget på planen, Leicester är ju bättre i 40 minuter tycker jag, är att han faktiskt, det är han som tar tag i det. Och en spelare som Beirin, som har haft det jobbigt att få spela mycket försvarsspel, blivit överspelad ett par gånger, tappat markering vid viktiga situationer, och inte minst gjort ett själv, det blev självmål till slut, så jag tror jag blev noterat som på Beirin, Chilwells mål där, som jag
det
kan tycka att det borde varit Chilwells mål. Han gör det ju så väldigt fint fram tills han kunde väl få det. Men just att Mesut Özil driver upp det anfallet i den situationen, tar sig förbi, spelar en 1-2 med Beirin och hittar ytan inne, och sen med ett fantastiskt avslut gör det där 1-1. Då är det ju faktiskt han som har tagit tag i både anfallet och tagit Arsenal, alltså på egen hand, tillbaka in i matchen. Och det lägger ju grunden till att de i andra halvlek ska kunna växla upp igen och faktiskt ta över matchen så som de gör. För Leicester, de har ju ingenting när passningsspelet väl har kommit igång, och framförallt när Emery har gjort rokaden på mitten.
Mm.
Och är det till och med så att det är Torreira och Guendouzi som är det bästa centrala mittfältet för Arsenal?
Det kanske visar sig att det är så framöver. Torreira är ju gjuten där.
Ja, att han är en pjäs där. Det är ju...
Sen kan man nog variera vem som spelar bredvid honom. Men Guendouzi med sin ålder har ju såklart mest utvecklingspotential, så det går inte utsluta att han exploderar under den här säsongen. Och är...
Han har ju ett bättre passningstempo också tycker jag. Alltså, ja, det blev ju en helt annan fot bredvid Torreira när det var Guendouzi som spelade där mot när Granit Xhaka spelade där.
Så är det ju.
Så det är en intressant kombination.
Han visar ju väldigt mycket bräcklighet i de första matcherna där, Guendouzi och så defensivt sådär, men samtidigt med
den
där
åldern. Men då
fanns
inte Torreira med.
Nej, och sen med den där åldern. Det är klart att den där första matchen var ju smärtsam att se, men han lärde sig ju såklart jättemycket på den. Och då handlar det ju också mycket om vad är det för typ av karaktär. Är han den spelaren som reflekterar över sin insats och liksom tar till sig av den feedbacken han får och inser att jag måste förbättra det här och bli noggrannare med det här och det här. Ja, men då kommer nog kurvan ganska snabbt att peka uppåt. Är han en sån karaktär som inte gör det, ja, men då hade det säkert inte varit så att han hade spelat så mycket mer. Men känslan är ju att han kanske är en spelare som dels kan ta en sån motgång som det faktiskt var där i premiären och dels kan hantera det och förstår att han behöver utveckla en hel del.
Mm. För känslan är ju att han trots sin ringa ålder har ett väldigt stort eller en väldigt bra, hög självkänsla.
Mm.
Och att verkligen. Han på något sätt, han hamnar inte i de här svackorna rent mentalt som många andra säkert kan göra. Och att det känns som att han älskar Arsenal redan. Alltså han, jag tycker man ser det, alltså just den här... Alltså man ser det på hans känslor vid mål och sådär.
Och han tar plats. Det känns som att han tar plats i gruppen, ja. Trots att han är så ung och att han är, har kommit från juniorlaget precis. Liksom.
Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Han har ju inte varit där jättelänge.
Nej.
Och han är i början av sin karriär. Liksom.
Och dessutom så känns det som, och det här är ju en väldigt grundanalys som baserar sig på hur det ser ut vid målfirande och sådana saker. Men det känns som att det har blivit en liten klick med fransktalande spelare, med Lacazette och med Aubameyang och med Guendouzi. Som känns som att de har hittat varandra lite i den här gruppen, alla tre liksom... halvnya får vi väl säga, Lacazette har varit där ett tag. Men Aubameyang kom in i vintras, Guendouzi har precis kommit upp från juniorlag. Man får känslan av att...
Men också att den tyska gruppen, alltså de går ihop allihopa. Det känns som att de har jäkligt kul allesammans ihop. Och det gör ju givetvis jättemycket på sig när man ska... När man kan känna att man är överspelade. Det är klart, kommer man ihop som grupp då, det är klart man har större chans att vända på en matchbild. Det är ju helt klart.
Sen är det ju kul med Iwobi också.
Absolut. Han har fått någon slags andra chans här.
Och inte vilken renässans som helst, utan han är ju riktigt, riktigt bra. Och på tal om självförtroende, han agerar ju också med ett helt annat självförtroende. Han slog nog tunnel i första halvlek där vi var i mittlinjen. Men bara att han gör det liksom andades att han är inne i zonen just nu. Han vet vad han gör och han vågar göra det, och då brukar det ofta gå hem.
Norska VG, de körde, de är ganska sensationella med sina rubriker och sådär. Vi är inte i närheten av dem, Aftonbladet kan jag säga. De körde på sin etta Emery oenig med fansen, och då tänkte man, jaha, vad är det här nu? Så klickar man in och så var det att då är det många Arsenal-supportrar som, eller de sjöng ju att Arsenal is back liksom. Det är, nu är vi tillbaka där vi en gång var. Och Emery hade sagt på presskonferensen att nej, där är vi inte riktigt än. Det fick väga till att de var oense.
Men
det kanske är bra att Emery har fötterna på jorden. Han vet att det fortfarande finns grejer att skruva på och jobba på.
Men har Emery ett lag här som faktiskt kan hänga med ett tag, tror ni? Eller är de defensiva bristerna för stora för att de ska kunna vara med och kriga en bit in i säsongen här om toppplaceringarna?
Jag tror inte de slutar på topp tre, men jag tror att de är med ett tag. För jag menar, nu ligger de ju så få poäng efter. Och topplagen kommer ju inte heller vinna alla matcher. Så de kommer ju automatiskt nu, jag kan inte säga något annat än att de är med när vi kommer fram till att serien vänder. Alltså vid halvtid, där runt jul och nyår. Och är man med där på... så att man i alla fall nosar på det, så då lever ju säsongen på med allt vad det innebär, och det tycker jag är bra nog. Sen tror jag som sagt inte att de kommer sluta på topp tre. Jag tror att de kommer sakna lite i toppmatcherna, och jag tror att till slut så kommer de att få ge sig. Men bara att de är med nu och som sagt att de har möjlighet att vara med och nosa fram till halvtid, det tycker jag är jätte... Liksom, det är ytterligare jättelyft jämfört med senaste åren.
Det blir inte nu till helgen utan helgen efter, va? Där de möter Liverpool. Och då blir det ju intressant då med Arsenal, med den offensiven som Emery har fått ihop då mot Liverpools försvar, som hittills bara har släppt in 3 mål under säsongen. Men som å andra sidan inte hotar speciellt mycket offensivt. Det är 2 lag på något sätt som har lite kan ändå ta kliv i den matchen. Det är en stor match för båda de här 2 lagen i läget och med säsongen nu.
Världen är verkligen upp och ner. United är dåliga försvarsmässigt, och liksom Liverpool är liksom betydligt bättre defensivt. Märklig säsong det här.
Ja, det är en märklig säsong. Jag tänkte att jag skulle ha det som en brygga in i Huddersfield-Liverpool. Det blev 1-0 till Liverpool. Till, vad ska man säga, man kan kalla dem hedersvärda förluster. Det här är väl raka motsatsen. Det var domslut som man fick med sig och det var bollar i stolpen och så vidare. Men 3 poäng till Liverpool igen då, trots stundtals ganska bedrövligt spel faktiskt. Hur länge kan man hålla på så här innan resultaten faktiskt kommer börja gå emot? Vi har ju sagt det här, jo, men det är positivt att vinna trots att man spelar dåligt. Men förr eller senare så måste man ju börja spela bra också, eller?
Jo, men den växeln vet vi att den finns i det här laget. Alltså jag tycker ju fortfarande att det är positivt. Om man inleder en liga med att vinna och inte spela bra, då skulle jag känna, oavsett om jag tränar laget själv eller om jag var liksom att jag följde laget eller att jag tittar på Liverpool från utsidan, att det är ändå positivt. För det är ju någon slags inneboende styrka om du vinner matcher utan att du känner att du är där. Det betyder ju att det finns en styrka rent mentalt, det finns någon slags grund att stå på, man faller inte igenom. För förr eller senare så kommer ju de att liksom börja få till det där spelet. Och vad är höjden då? Om de vinner matcherna nu? Mm. Jag tror att den är väldigt hög. Jag vet att den är väldigt hög. Det har vi ju sett när de väl sprattlar till. Mm. Och jag kan inte se något annat än att vad är alternativet? Att de måste spela superbra och vinna matcherna.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det är ju såklart det bästa.
Det är det bästa.
Det är det bästa. Man vinner varje match med 4-0.
Vi ska prata lite om Manchester City sen.
Jo, men det är ju såklart det bästa. Men det är fortfarande bara 3 poäng som delas ut i varje match. Du kan inte få mer än det, oavsett om de vinner med 5-6-0. Så att när vi är så här tidigt in på säsongen, jag ser det som positivt att framförallt för en klubb som Liverpool också, som inte haft den här förmågan tidigare. Tidigare år har ju de torskat de här matcherna, eller kryssat dem.
För till och med Klopp sa det, i hela hans karriär så har han aldrig vunnit när hans lag har spelat så här dåligt. Alltså det är nytt för honom också, för det var ju aldrig så i Dortmund heller. Nej. Utan det här är ju någonting som han inte har haft kanske i sin repertoar överhuvudtaget tidigare.
Och jag tror inte det är så mycket att det är Klopp som har i sin repertoar, utan jag tror att det är
de har mer köpt att världens dyraste målvakt, världens dyraste
exakt
försvarare.
Det är det här som betalar sig liksom. Ja. De har den typen av pjäser som ger en sån trygghet, en sån grund att stå på, så att de faller inte igenom när det går emot. Och att de gör minst ett mål per match, det kan man nästan utgå ifrån när de har de spelarna de har.
Och det är ju egentligen ett lyckat anfall som de har i den här matchen, och då är det djupledsboll Mohamed Salah och så rullar han in den bort i stolpen och det är klart, släpper man inte in några mål, det räcker med att man gör det en gång per match istället för 4.
Ja, sen får vi komma ihåg att alla har ju sån respekt för Liverpool nu. De vet om att det är ett jäkligt tufft lag att möta, och de vet om att det är förmodligen Liverpool och Manchester City framförallt de kommer göra upp om den här titeln. Det är klart att de går in med en helt annan inställning i en match för dem mot Liverpool. Ja, det såg man ju inte minst när vi såg City-Liverpool mötas. Alltså de matcherna har ju varit några av de roligaste förra säsongen, men nu märktes det ju att Guardiola hade ju lärt sig av sina misstag och tänkte ju minsann inte bjuda på någonting alls, för då vet han att då kommer det ett mål baklänges. Så att nej, jag håller med. Jag tror också att allting kommer att falla på plats längs säsongen, och det blir väl alltså mötena med Manchester City och de andra topplagen som blir avgörande för vem som tar titeln till slut. Eller målskillnad kanske. Ja, de vinner ju City.
Det var svårt att se någon annat än City vinner.
Men det är ju så här då. Det är ju inte alltid det bästa laget som vinner ligan, om man snackar om högsta nivå. Det är ganska ofta vi har suttit och sagt efter att ligan har spelats klart att
Tottenham var kanske årets bästa lag,
ja,
som
Liverpool
var för ett par år
sedan. Liverpool har väl också varit någon gång ibland. De har väl också haft den högsta nivån. Ja, men förra säsongen hade inte Liverpool den högsta nivån då egentligen. Jag tror att ganska många sa det och var överens om det. Men de vann inte ligan. Och det är det jag menar, att högsta nivån är ju såklart fantastisk att beskåda och man njuter av den, men det är inte säkert att det är inte garanterat att du vinner ligan på den, utan det gör det ju på att du har en jämn nivå och tar 3 poäng i dina matcher. Och precis. Jag ser framför mig att de kommer börja växla upp snart, för jag håller med, det är just nu underpresterar de spelmässigt och de är nere på en nivå som man inte såg framför sig att de skulle vara på, men samtidigt de vinner matcherna.
Sen får jag säga att jag saknade Wijnaldum väldigt, väldigt mycket under den första halvleken. Jag tyckte inte Lallana kom alls till sin rätt där ute på kanten. Så det märktes ju också. Det trodde man inte inför säsongen att man skulle sitta och säga. Men...
Nej, så det ständiga problemet när Klopp inte har Firmino fräsch, sen började på bänken. Utan spela Daniel Sturridge istället, då blir det ju en 4-2-3-1 istället för en 4-3-3. Eftersom Sturridge inte tar det defensiva arbetet som Firmino gör. Det blir automatiskt liksom ett annat spel då. Och det påverkar. Men vidare till Tottenham, som på något sätt är väldigt jämförbara med Liverpool just nu. De spelar inte speciellt bra. Och det ser inte ut som det. Det ser fortfarande lite slitet ut. Och det ser inte ut som passningsspelet riktigt där. Men de tar sina poäng. De vinner sina matcher. 1-0 mot West Ham i helgen. Och situationen är ju väldigt lik. Det är ju. Vi vet ju att Harry Kane, vad han kan. Vi vet ju vad en Christian Eriksson, vilken nivå han kan hålla. Vi vet ju vilken nivå det här laget kan spela på. Och det är klart att när det är väl de kugghjulen väl krokar i varandra, så är det rätt skönt att ha de här poängen med sig.
En som däremot är i bra form är trots allt Lamela som gör målet. Jag tycker att han har varit en av Tottenhams absolut bästa spelare den senaste månaden. Det är också lite oväntat. Sen kanske inte allt ansvar kan vila på honom. Får väl komma ihåg att Eriksen inte var med heller. Dele Alli saknar man ju också. Det är ju ändå två nyckelspelare som gör stor skillnad.
Ja, verkligen. Och de är ju, vi vet hur mycket Harry Kane har spelat de senaste åren. Vi vet att Heung-min Son, som var väldigt, väldigt viktig förra säsongen, hans sommar har ju varit lite speciell med 2 stycken mästerskap och så vidare. Så att det är klart att allt det här spelar ju in. Men just det här att Spurs faktiskt vinner sina matcher, precis som Liverpool då, det berättar ju någonting.
Absolut, men jag tror att det handlar bara om att komma ikapp fysiskt och bara uthärda den här liksom inledningen på den här hösten för Spurs del. När veckorna går och de liksom återhämtar sig mer och mer förhoppningsvis, även om det såklart spelas matcher och det är landslagsmatcher som numera gäller lite mer än annars och så vidare. Det blir inte så många andningshål, men jag tror att det kommer komma tillfällen där man kanske kan vila någon spelare här och där. Och när de väl kommer ikapp rent fysiskt, då tror jag att i deras fall att kurvan kommer peka uppåt spelmässigt också.
På tal om att inte spela bra då och vinna, jämfört med det som Manchester City gör, är att spela väldigt bra och vinna. Det är klart att det känns ännu bättre. För det känns som att den här matchen de spelade mot Burnley helgen hade de kunnat spela 100 gånger och City vunnit alla.
Ja.
Så är det ju förstås inte, men det är ju den känslan man har. Man ser ju inte framför sig att de förlorar en sån här match i det läget de är nu, när det är så många som bidrar. Och det är, jag menar, är det inte Bernardo Silva, så är det Sané, eller så är det Agüero, och nu är De Bruyne tillbaka. Så han börjar ju med att slå en helt sinnessjuk, det blir ju inte mål faktiskt, så den där framspelningen han gör när han egentligen står felvänd och slår den på en halv pirouette, slår en sån djupledsboll ner mellan mittback, ytterback till, eller Raheem Sterling eller någon som kommer i fart där och missar första touchen. Men
det måste ju vara hopplöst. Alltså jag tänker mig när Burnley sitter där i omklädningsrummet inför matchen och de ska lägga upp, eller när de sitter och lägger upp någon taktik inför den här matchen, så kanske man ska gå hårt åt den bästa spelaren, men vem är egentligen den bästa spelaren i, i City? Det finns så himla många som kan kliva fram och göra mål och ja, helt plötsligt då kommer ju Fernandinho också från ingenstans och får in en full träff han också.
Så ja, Riyad Mahrez skruvar om i krysset liksom från 20 meter och sådär. Alltså det...
Ja, men Citys högerkant, Citys vänsterkant, alltså om man ställer dem mot varandra, det är ju inte jättestor skillnad. Alltså båda kanterna håller extremt hög klass, centralt håller de extremt hög klass. Alltså hur ska man göra för att stoppa de här egentligen? Det är ju, det krävs ju verkligen en helgjuten laginsats och lite flyt också.
Ja, som inte typ så Wolves, lite. Inte som så lite. Man måste ha en hel del flyt. Ja. Så är det ju. Alltså, har ju spelare som är ganska många procent bättre på varje position när de möter Burnley, så att då behöver man göra precis allt rätt och ha faktiskt en hel del flyt. Hamnar man i underläge, då har man ju uppförsbacke, alltså, så är det ju.
Men jag tänker också så här, i eftermatchanalysen, när de sitter där och har på fem mål och så ska de sitta och titta på situationerna och försöka dra någon slags lärdom av det här. Hur hade vi kunnat stoppa det här? Vad ska han säga till sina spelare liksom? Ja, det är klart att de hade kunnat göra vissa saker bättre, att det blir så här, men de möter ju bara ett så pass mycket bättre fotbollslag att det blir svårt att göra någon slags jättegivande analys för Sean Dyche i efterhand av den här matchen.
Jo, men samtidigt också, spelarna är ju inte dumma. De vet ju också vilken nivå City håller. Så att det blir ju också sådär att jag tror att de mentalt kan lämna det ganska snabbt också. De kan konstatera det som vi alla kan konstatera, att ja, det kanske inte var så mycket att göra i den här matchen. Vi mötte ett lag som var mycket bättre än oss. Så att det är bara att blicka framåt mot matcher framöver där vi har större chans att vinna. Jag tror inte man ska liksom tänka att de är helt nedslagna av det här, utan de vet ju att det är ganska många lag som kommer få kämpigt på den där arenan.
Sen får man dessutom då lite domslut mot sig, som Burnley fick det där märkliga målet vid straffsituationen, där ju David Silva förstås är offside. Dessutom är bollen eventuellt över kortlinjen, men det målet borde ju förstås inte godkänts. Dessutom skulle väl kanske Sané haft rött kort för en tackling, va?
Ja, jag har inte sett matchen, så jag har inte sett den tacklingen så. Jag har bara sett målen och så. Men,
alltså,
ja, men återigen då, du måste ha en portion tur. Det är ju ett sånt domslut. Får du det med dig, ja, då kanske du går därifrån med 1-1 istället. Jag vet inte exakt när den här situationen var med Sané, men det är klart att utvisningen är gör ju jättestor skillnad.
Vi hade ett par andra matcher också förstås. Vi måste ju säga något om att Cardiff tog sin första seger, och de gör det mot Fulham med 4-2.
Men vad är det för försvarsspel?
Ja, vad pysslar Fulham med försvarsmässigt? De har ju släppt in nu, vad är det? 26 mål, är det så?
Tim Ream kan ju inte ha sovit gott alltså efter den matchen.
Det är alltså fler, jag tror att det är någonstans i nivå med så mycket mål som någon har någonsin,
25
har slagit, har tappat in så här långt in på säsongen.
25 mål på 9 matcher i Premier League.
Ja.
Det är väldigt mycket.
Det är väldigt, väldigt mycket.
Och det är Cardiff vi pratar om. Herregud.
Det är Cardiff gör 4 mål på dig, så är det liksom. Det är underkänt ju.
Ja, Jokanovic sitter ju såklart löst där. Alltså... Det ska nog mycket till för att de ska se en framtid med honom om det här fortsätter bara någon vecka till. Alltså, de har ändå satsat stort. Plockat in väldigt många namnkunniga spelare. Den här tabellplaceringen hade de inte räknat med.
Nej.
Och det har ju sett lovande ut i perioder rent offensivt. Men det här försvarsspelet, det har ju varit hårresande.
Fast är inte problemet att det känns som att de har haft 2 olika budgetar, alltså offensivt kontra defensivt? Att offensivt så har de tagit in alltså väldigt bra namn, och de har ju bevisat gång på gång att nu fick Sessignon också göra mål till exempel. Kanske han också kommer igång.
Första spelaren född på 00-talet att göra mål i Premier League.
Ja, det är sjukt.
Men jag menar defensivt, så det är inte alls samma typ av namn. Det är inte alls samma typ av
Ja. Det är förhoppning på Alfie Mawson där, att han skulle kunna växa ut till en försvarschef. Hittills har han ju inte spelat heller varenda fight. Han var ju på bänken nu och hoppade in. Och jag menar, Ja, Reem som sagt. Jag har inte sett någon stor försvarare i honom av det jag sett hittills i höst.
Nej. Ändå så gör de ju två väldigt vackra mål. Fulham. Kyrles kanonskott och sen som vi var inne på, Sessin Johns andra mål där. Fantastisk framspelning utav Mitrovic. Väldigt vackert. Men det
understryker väl det vi sa, ja. Att de har kvaliteter där framme, men försvarsmässigt så är de just nu ligans sämsta lag med ganska stor distans, och det kommer ju aldrig hålla.
Nej.
Så att, men jag tror mycket är också tränaren. Man får ju anpassa sig till det materialet man har, och han har inte några bra försvarare, och då kanske man behöver spela med lägre risk och så vidare. Och en skicklig tränare ser i alla fall till så att man inte släpper in 25 mål på 9 matcher. Sen kanske man inte gör så att man är på över halvan, men 25 mål på 9 matcher, då måste man dra åt svångremmen.
Får säga någonting om Newcastle också, som är väl...
Ja, Fredrik Jönsson var ju med i podden förra veckan, men fick ju ingen rant riktigt mot Newcastle.
Jag
där,
tror
som
han har rantat så mycket nu.
Han har ingen rant kvar.
Nej, det är liksom, vi upprepar ju samma sak. Grejen är, jag tror att Mike Ashley är tillräckligt bright ändå för att förstå att kommer Benitez till honom och säger att nu är det så här, Mike, vi kommer att åka ur om vi inte gör någonting. Då kan ju Mike ändå tänka sig att öppna plånboken i januari. Plocka in 3 spelare kanske. Stärka upp och så klarar de sig kvar. Jag kan fortfarande se det hända. Jag tror inte att de åker ur ändå. Men det är väl klart att mycket handlar ju om hur länge Benitez orkar stå ut med det här.
Alltså det är Brighton på hemmaplan. Du får inte gå därifrån med 0 poäng liksom i det läget som Newcastle är i. Men det går, det är som att det inte går för dem att vinna, alltså att ta poäng liksom. De är tvärsist i ligan.
Dessutom är inte Glenn Murray på planen så stora delar av matchen heller.
Nej, och det
tar ju bort 70% av Brighton.
Och det börjar med att Bong fullständigt schabblar med bollen i eget straffområde och bjuder på ett helt soprent friläge som inte blir, alltså det är så här. Det är som att det bara går inte. Nej. För Newcastle just nu. Och det är klart att Mike Ashley också ser att det här kommer gå rakt ner i Championship igen om det inte händer någonting. Men det är en kille som håller hårt i slantarna.
Jo, men jag hörde Pardew av alla människor. Han påpekade ju att hans tredje säsong när det höll på att gå käpprätt åt skogen för Newcastle. Så ja, men det var ungefär en liknande situation. Då gick han ju till Mike Ashley och sa att nu måste jag ha in fler spelare. Och då öppnade ju faktiskt han plånboken också. Och sen så klarade de sig kvar i slutändan. Så att det visar ju att Ashley har ju en sån sida, även om man framställer honom som en sorts
Man kan lägga upp det att du förlorar mer pengar inte göra det här.
Han har den affärsmässiga sidan. Ja. Han förstår att han går miste om ett TV-avtal om de åker ur. Men han kommer ju försöka ro i land det där TV-avtalet på minsta möjliga budget.
Och hitta en ny nytt lån från Chelseas akademi och så vidare som ska lösa det. Ja, jag vet inte. Jag är skeptisk. Jag tror det blir svårt för Newcastle den här säsongen.
Så Rafa borde ju kliva av det där snart. Ja. För jag menar, varför ska han vara där och liksom försämra sitt rykte och så vidare.
Intressant ändå hur mycket tålamod man har med Rafa. För att jag menar, någonstans så har ju han inte heller gjort ett superjobb med det här materialet.
Jag tyckte det var överskattat det han har gjort i Newcastle. De gick upp, ja, men då hade de också bra material sett till Championship. I fjol så var det ju överskattat tabellplaceringen i sig eftersom det var så tight. Alltså 2 förluster till så att man lägger någon poäng och sträcka. Alltså det var ju så pass tight i tabellen, så placeringen säger ju inte så mycket, tycker inte jag. och nu, ja, nu är det kämpigt.
Ja, men det är så för mig...
Han alltså, kommer ju undan mycket för att all kritik riktas mot Ashley.
Ja, och spelarna själva verkar ju hålla honom extremt hårt bakom ryggen. Medan de faktiskt hintar om, alltså när de uttalar sig, att det är liksom sportchef eller ägarskapet som det är fel på, att de måste ha in nya spelare, att det inte är Benitez fel.
Nej, jag tror också att...
Jag tror att han har bakbundna händer där och jag menar, jag har sympati med att man sitter i den där sitsen och man får ingen bra trupp och så vidare, då är det inte så jäkla enkelt. Ja, jag tror att han kommer att kliva.
Vi lämnar det där då, så tar vi lite frågor för att runda som vanligt. Vi har fått en från Kevin Bader. Han skriver så här: vad tycker ni om Huts målfaset i Premier League? Han har skickat med lite statistik med tanke på då att Mesut Özil med sitt mål klev upp som bästa tyska målskytt någonsin i Premier League. Klev förbi Jürgen Klinsmann och Uwe Rösler då, som var på 29 mål var. Mesut satte sitt 30 år, så kommer jag att Klinsmann gjorde 29 mål på typ 50 matcher.
Ja, precis, det stämmer.
Han gjorde ju väldigt mycket. Han spelade ju inte Premier League så länge.
Nej.
Men gjorde väldigt mycket mål. Men där hittar vi då på fjärde plats Robert Huth på 21 gjorda mål.
Ja.
Den är ju i ögonfallande, den statistiken.
Han spelar ju i ett Stoke som
satsar väldigt mycket på... Två fler än Podolski till exempel.
Ja, men han spelar ju i ett Stoke som satsar väldigt mycket på fasta situationer. Så han har ju fått kliva upp på 53 000 hörnor och
var han
och
med på Delapp-inkasten?
Ja,
han måste ha varit det.
Så att jag är inte jätteförvånad att han har gjort en del mål.
Ja, då är det ju klart att det är en fördel att vara 3 meter lång, väga 100 kilo och lukta surkål liksom. Man kliver in i den där boxen och inkasten visslar förbi en.
Men det är ju, man kan ju konstatera här att det är inte så många tyskar som har gjort många mål i ligan. Alltså 30 baljor är ju inte speciellt mycket i sammanhanget. Vi har inte haft någon tysk Der Bomber som har kommit till Premier League och levererat över tid.
Säger väl någonting kanske också om att Tyskland har haft en egen bra liga.
Ja, så är det ju.
De bästa tyskarna hamnar i Bayern München.
Så är det
jämfört med vad har vi? Det kan man väl säga, den bästa spanjoren och den bästa italienaren är väl samma sak i och sig. Diego Costa är väl ett undantag. Han gjorde väl ganska mycket mål i Chelsea.
Ja, och Sola måste ju ha gjort en del totalt sett.
Också för Chelsea. Men jag menar, det är inte Thierry Henry eller Dennis Bergkamp nivåer.
Nej, det är det inte.
Sådär. Ja, men det är lite intressant. Kul för Özil också att få bli den bästa målgörande tysken då efter alla år där, som han ändå har i Arsenal nu, och ibland fått lite kritik för att han gör för lite just mål. Pelle Pettersson skriver: kan inte diskutera domarnivån i Premier League? Känns som den sjunkit de sista säsongerna. Skulle Premier League ha möjlighet att värva utländska domare, till exempel Jonas Eriksson, innan han la av? Alltså, de åkte ju på det själva när Klettenberg. Hur säger man?
Klettenberg.
Som ju var bästa domaren i Premier League, kan jag tycka. När han själv blev värvad till Mellanöstern och skulle döma där för stora pengar som kändisdomare, så att de har ju själva råkat ut för det, fått domare bortvärvade. Det var ju också ett snack om att Michael Oliver skulle till Kina, va? Var väl så att han eventuellt tackade nej till den förfrågan?
Det är väl säkert framtiden. Alltså, det skulle inte förvåna mig om de börjar ta in utländska domare så småningom, på lång sikt. Sen vet jag inte riktigt om, jag tycker man känner lite så här i nästan alla ligor som man sitter och kollar i, att domarnivån kan svaja rätt rejält. Sen tror jag faktiskt att både i spanska ligan och italienska ligan att domarna har extremt mycket hjälp från VAR. Att det blir betydligt mer rätt än vad det annars skulle bli. Om vi nu tar så här Leicesters straffsituation där som exempel, de hade ju fått straff om man hade haft VAR.
Sorry.
Det underlättar ju för domarna. Jag tror de kan slappna av på ett helt annat sätt också. Så att...
Och jag är rätt säker på att Sané hade blivit utvisad om VAR hade funnits.
Jag har ju varit en extrem motståndare till VAR tidigare, men jag börjar faktiskt svänga ganska rejält, för jag tycker att det fungerar ganska bra både i La Liga och Serie A oftast.
Jag tror inte att domarnivån har gått ner. Jag tror att vi de senaste 10 åren, jag vet att den här diskussionen har funnits hela tiden om att ha domarnivån gått ner och ner. Jag tror inte på att den går ner och ner, utan jag tror bara att det blir mer och mer highlightat och vi har mer och mer liksom fokus på misstag.
Och spelet blir snabbare och snabbare och mer och mer svårdömt.
Det ska det mänskliga ögat ska kunna hinna uppfatta alla de här grejerna. Det är, jag tror inte ens att det är, vad säger man, biologiskt möjligt alltid att de ska kunna se precis allt. Därför är ju VAR, alltså det kanske hade varit det bästa nu i och med att vi har kommit så, eller att spelet blir, som ni säger, snabbare och snabbare på det sättet.
Vi fick en fråga från Marcus Bergman här. Det faktum att Rui Patricio har nummer 11 på ryggen. Jag får panik, skriver han. Hade inte William Gallas 10 tagit Chelsea också? Vilka är de mest opassande numren enligt er?
Ja, jag börjar med så. Det här börjar med så fruktansvärt lite om.
Det här är vi, ungdomarna är liksom inte så känsliga för det här som du och jag är, Kalle, tror jag.
Nej, men jag är inte så långt ut på den skalan så att jag är helt liksom fundamentalistisk kring de här grejerna. Alltså det är inte så att att jag sitter hemma och det sticker i ögonen, utan ja, Gallas nummer 10, det är klart att man höjde på ögonbrynen och att man liksom blev förvånad att han fick igenom det, men det är inte sådär så att jag vill ställa mig i den där kören som liksom att allt ska vara som det alltid har varit och en högerback ska ha 2 och vänsterbacken ska ha 3 och så vidare. Jag blir inte så upprörd över det, det blir jag inte.
Det finns,
men 11 på en keeper,
ja, det stör mig som fan också, för att 11:an är ju en striker liksom, eller en ytter. Lite beroende på vilket system man spelar, men det är ju, det är i alla fall inte en målvakt. Alltså jag kan köpa en målvakt av typ 25. För att en andra målvakt liksom traditionellt sett har ett konstigt nummer.
Ett då, va?
Nummer,
ja.
Men just 11.
Men om Patricio nu mår jättebra av att ha nummer 11 på ryggen, måste vi bry oss då? Det är bara min frågeställning.
Nej, alltså det måste vi inte. Men jag menar, Steve Sidwell hade nummer 9 i Chelsea. Vill jag bara
ja, det kan vara ett av de sjukaste numren någon gång. Nästan lika sjukt som Gallas 10.
Det är ju helt rimligt ju att den gode Steve Sidwell skulle ha nummer 9 i Chelsea. Fantastiskt, vet ni vad? Nu ska Simon Bank och Johanne Frendén in i
Vi blir utkörda
här utav de högre djuren på redaktionen. Nu ska spela in sin mycket fina podd, Banco Frendén, Fotboll Radikal. Den rekommenderar vi varmt.
För lite mer pretentiöst.
Ja, men lite annat perspektiv på fotboll. Och dessutom får man oerhört fina kulturtips med såhär, hög svansföring och allt möjligt. Sådär som det ska vara när Simon Banco och Johanna Frendén pratar fotboll med varandra.
Är contenten att vi inte är så kulturella?
Vi kanske inte är lika kulturella i alla fall.
Nej.
Det säger ju faktiskt mer om dem än om oss,
ja,
kan jag tycka. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaks om en vecka igen.